Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden-podden. För ungefär ett år sedan var Angelica med i Bakom fasaden-podden för första gången. Då började vi också umgås privat, men den här hjärntröttheten som hon pratade om i första avsnittet visade sig vara någonting värre. Något som fick henne att bli i stort sett sängliggande hela tiden. Och vi har inte kunnat umgås så mycket som vi har önskat. Men idag så har hon mer planering, tagit sig tiden att komma tillbaka och gästa podden igen för att prata om den diagnosen hon sedermera fick, ME. Idag är det en relativt okänd diagnos och sjukdom som vi med det här avsnittet hoppas kunna sprida mer kunskap om. Och varmt välkommen tillbaka, Angelica.
Hej.
Tack så mycket. Jättekul att komma tillbaka.
Ja, och jättekul att ses igen.
Verkligen. Du är typ den första personen som jag träffar på jättelänge. Mm. Med tanke på att jag har den här sjukdomen nu.
Mm.
Och det var väl typ ett år sedan, va?
Mm.
Det säger ganska mycket hur social jag är numera.
För jag vet att solen hade börjat värma igen när vi var ute och tog promenader där borta vid Sickla.
Den där jättesnabba promenaden.
Ja.
Ja, vi satt på den här bänken och pratade. Mm. Just det. Mm. Så bara, vi måste ses igen. Mm. Och där checkade jag ut. Mm. Så blir det ibland. Men nu är vi här.
Precis. Och sist du var här så var det ju inte riktigt klart vad det var som du led av. Du var fortfarande under, vad ska man säga? De gjorde massa undersökningar fortfarande. För de hade inte hittat någon behandling eller riktigt ställt en diagnos.
Mm.
Så att det du visste då var att du hade någon typ av hjärntrötthet. Och då hade du blivit sjukskriven för det. Och då hade det väl pågått ungefär något år, om jag minns rätt.
Mm. Det stämmer.
Om vi börjar lite där, eller ja, för ett år sedan ungefär sist vi såg, så vad hände sen?
Men för de som kanske inte lyssnade, jag var ju här då för att jag hade haft en hjärntrötthet som jag blev helt frustrerad över, för att jag levde ett friskt liv, jag mådde bra, jag hade koll på läget.
Mm.
Och jag förknippar liksom hjärntrötthet med stress, att man kan ha svårt att sätta gränser och så vidare. Så för mig var det ju liksom så här, vad händer med min kropp? Och jag vet att det är någonting som är knasigt. Och för att innan jag fick min hjärntrötthet så var det liksom virus på balansnerven, låg inne på sjukhus för det. Sen var det liksom, fick jag infektion i luftrören, låg inne för det, och sen fick jag covid och sen kom ju hjärntröttheten. Så jag märkte att någonting är fel. Men jag fick ju också höra hela tiden under den här resans gång, som jag också pratade om då, att det kanske är stress, det kanske är mycket, och det gav ju en stress i sig. Medan hela jag kände att någonting var fel. Bara för att summera lite kort för de som inte lyssnade på det avsnittet.
Jättebra.
Och sen så, efter det avsnittet för ett år sedan ungefär, så började jag jobba lite smått, försökte komma tillbaka till 25%, för man visste ju inte vad det var. Medan hela jag märkte att det var ju någonting fel. Jag älskar mitt jobb och tycker det är superkul, så tänkte jag, men det kan vara bra att prova lite grann 2 timmar per dag och så vidare. Och parallellt med det jag var ute och gick, som man ska göra, man ska vara ute och gå, ta frisk luft och komma tillbaka liksom. Men jag blev bara sämre och sämre och sämre, och som vi sa efter våra lilla promenader, sen bara blev det svart mer eller mindre liksom. Det var bara, jag kraschade liksom rejält, och jag visste inte vad det var. Jag gör ju allting som alla säger att jag ska göra, för man visste ju inte riktigt vad det var. Och efter mycket om och men så var det faktiskt en säljare på mitt jobb som sa till mig, bara, vet du vad, jag har en släkting, en yngre kusin om man var runt 20 år, som har en sjukdom som heter ME. Och det låter lite grann som det du beskriver. Hon känner också mig hur jag är som person. Jag bara, Och då lyfte jag det med min läkare. Och jag har haft samma läkare under ett års tid, vilket var fantastiskt. För de märkte att det var någonting knas. Men de kunde själv inte sätta finger på vad det var. För den här sjukdomen känner inte många till. Och då lyfte jag med och de var, vet du vad, det, vi har tänkt på det också. Du är i den ramen. Och det man gör då är att man skickar en remiss då till Bragé-kliniken som finns här i Stockholm. Det finns typ ett ställe tror jag i Stockholm som tar hand om ME-patienter. Och där började min resa. Och det kanske var våren förra året. Då. Mm. Och då började den här resan med alla undersökningar, utredningar. Och sen fick jag i september, ett halvår tillbaka, diagnosen sjukdomen ME. Mm. Och det var med blandade känslor. Jag blev jättelättad att äntligen veta vad jag har. Samtidigt som jag blev givetvis sorgsen eller liksom, gud vad är det här, varför jag och så vidare. Men den känslan, den var ganska kort. För att det var saker, men nu vet jag, så vad gör jag? Det enda jag tog reda på så är det dödligt? Nej. Okej, bra. Vad gör vi nu? Fick du världens längsta svar. Men det är det som har hänt.
Ja, men det var väl jättebra sammanfattat också. Och samtidigt så tycker jag att det sammanfattar mycket av vem du är. Just det här att du har en grundsyn på livet som är positiv. Du har en grundsyn på utmaningar som innebär att ja, okej, så här är det. Vad gör vi åt saken?
Mm.
Och det tror jag kommer hjälpa och har hjälpt dig jättemycket sen diagnosen också.
Gud ja. Jag har verkligen haft en så personlig resa och verkligen en utveckling och en så wow-upplevelse också, för det har varit extremt tuff. Och när den här sjukdomen som vi säkert kommer gå in mer på är väldigt utmanande. Men jag har varit väldigt trygg i mig själv i den här resan och jag har mått faktiskt väldigt bra mentalt som jag pratade om tidigare. Vilket också har fascinerat mig, för jag märker också att det fascinerar andra. Så bara, men gud, vad är det som gör att jag faktiskt mår bra mentalt? Jo, för att det är någonting jag alltid har trott på, att hur jag tänker om mig själv, hur jag tänker om min situation. Där kan jag ta ansvar. Där har jag ett ägandeskap. Det är ingen annan som äger det. Det är jag. Allting utanför mig, det kan jag ju inte påverka, som den här sjukdomen. Men däremot mitt förhållningssätt. Och det tänket har jag alltid, men oftast haft. Men nu blir det så himla mer liksom som ett starkt bevis för mig själv. Jag tappar orden, men en bekräftelse på att wow, men här börjar jag få svart bälte i det. Och det är en himla härlig känsla. Istället för att tänka att det är två bortkastade år, så har jag vuxit ännu mer.
Mm.
Fast jag bara ligger i en säng och en soffa på grund av sjukdomen.
Mm. Jag tänker, du var ju tvungen att pausa också. Du hade ju börjat lite med en coachingverksamhet vid sidan om ditt jobb när du blev sjuk. Men vad jag hoppas att du ändå vet och får feedback för, det är ju att ditt Instagram-konto är ju också som att ha lite en coach i fickan. På så sätt att du har veckans fokus, du lyfter fram hela tiden saker som man kan tendera att glömma bort, men som är viktigt att också komma ihåg. Hur orkar du det?
Vet du vad, det här, när jag blev riktigt dålig, när jag åkte in på sjukhus första gången, då var det väldigt turbulent. Sen har jag varit inne på sjukhus flera tillfällen och varit inlagd, och en komplikation också på en väldigt allvarlig operation som blev fel, där det höll på att gå åt helt fel håll. Under hela den här resan, det som har räddat mig, eller det som har fått mig att ha energi och liksom den här livssynen, det är att jag hade den här veckans fokus för mig själv sedan långt tillbaka. Och en vana och ett beteende, det ändrar du inte över en natt. Utan när jag har kickat igång så här, hur vill jag må den kommande veckan? Men jag vill utmana det här. Och så har jag delat det på Instagram på måndagar. Det här är veckans fokus. Och sen på onsdagar, då påminner jag om att ja, det här är fortfarande veckans fokus. Och så på lördagar brukar jag liksom runda av den veckan. Det är ju för att man ska ju mata eller öva och öva under liksom en längre period. Nu gör jag bara en vecka. Det gör ju också att när saker och ting händer i livet som det gör, så har den här veckans fokus ätit sig fast i min ryggmärg på något sätt. Att den finns där. Mm. Och då har jag plockat fram den och det har räddat mig i så många vidriga situationer. Och då har det blivit så här, wow, jag har ju de här livlinjerna. Var fick jag dem ifrån? Men det är jag själv som har skapat dem. Wow. Och det har blivit att jag drivs av väldigt mycket att fortfarande ha ett projekt fast jag är helt sänkt. För om jag bara fokuserar på min sjukdom i sängen och soffan, då kommer jag bli nedstämd, jag kommer hamna i en svacka, jag kommer bli ett offer för sjukdomen. Det kommer bara gå åt helt fel håll. Och då söker jag, men vad orkar jag med? Ja, men Instagram, där kan jag fortfarande liksom nätverka när jag själv vill. Jag kan ha veckans fokus för att hålla mig själv igång. Och jag får så otroligt mycket feedback från andra där det hjälper. Det är ju någonting som ger mig, precis som du nämnde. Att då känner jag att jag håller coachande i liv. Dels för mig själv nu. Nu coachar jag ju mig själv. Mm. Men även den tråden liksom.
Mm.
Och det är en väldigt häftig känsla. För det får jag höra liksom, hur orkar du? Men jag planerar ju. Det är inte så att jag sitter och skriver allting på en gång. Utan det är verkligen pö om pö. När jag väl kom utanför dörren. Bara knäpp 900 bilder på mig själv. så att jag har en liten bildbank. Mm. Och sen så går jag in och bara slocknar liksom.
Mm. Fantastiskt.
Så det har varit en liksom, jag drivs väldigt mycket av självledarskap och självkärlek. Alltså vad, liksom makten att kunna faktiskt påverka hur du mår och vad du tänker om dig själv. Och hur mycket makt vi besitter. Det är bara många som inte känner till det eller vet om det och inte har verktygen.
Mm.
Och det har blivit supertydligt i den här sjukdomen. Hur många som mår dåligt och inte orkar då kanske tänka de här banorna. Men desto viktigare är det att vi gör det.
Mm.
Då blir det också min drivkraft.
Mm. Ja, det är helt underbart att höra. Och jag kan också tänka mig att det också ger en känsla av meningsfullhet. Som också är jätteviktigt för att vi faktiskt ska må bra rent mentalt.
Ja, absolut. Jag brukar säga det när jag pratar med vissa personer, eller pratar, det gör jag verkligen inte, när vi skriver med olika människor som är sjuka. Liksom, men vad gör du förutom? Nej, men jag gör ingenting alls. Men skulle du kunna göra någonting? Alltså, men jag alltid tycker om att måla, säger vi.
Mm.
Har du provat att liksom måla lite då? Om det bara blir ett streck. Men vad som helst, att man skapar någon typ av drivkraft trots att man mår jättedåligt.
Mm.
Nej, jag tror det är jätteviktigt att hålla ett fokus.
Mm. Jag fick faktiskt ett DM häromdagen när vi hade delat att du skulle medverka i podden. Och då var det någon som tackade så mycket just för att jag hade delat dig. För att nu har jag hittat en till jag kan följa och tack så mycket. Det känns jättevärdefullt. Så det gjorde mig väldigt glad också.
Det gör mig jätteglad. Jag tror inte man kan förstå, men när människor tar sig tid och skriver feedback eller skickar DM. Det är väldigt många som mer skriver DM än skriver öppet på inlägg och så.
Mm.
Men när man får feedback på hur mycket det betyder och vad glad man blir och allting. Alltså det gör ju mig helt överväldigad. Det är det som gör också att jag känner mig frisk i min sjukdom.
Mm.
Superviktigt. Så det är verkligen tack till alla som tar sig tiden att skriva. Det gör otroligt mycket.
Mm.
Ge varandra feedback.
Mm,
det är superviktigt. Man vet aldrig vad det ger.
Mm. Nej, men det är ju gemensamt för alla som skapar någonting. Att det är svårt att hela tiden berätta vad som pågår bakom fasaden så att säga. Och ibland så kan man behöva stöd lite extra. Jag är inte jättebra på att berätta det heller när jag gör det. Det kan också vara för att jag känner att jag kan inte riktigt berätta om den här situationen, så det känns svårt att säga hej, just nu behöver jag lite extra stöd till de som inte känner mig utan bara följer mig. Men jag tror att det är gemensamt för alla, att det ger oss väldigt, väldigt mycket, och just den här känslan av att jag får faktiskt göra skillnad i alla fall hos en person. Det driver det också framåt, det arbetet man gör.
Mm.
Men du berättade ju också om att den här sjukdomen för dig innebär att vila väldigt mycket. Skulle du kunna berätta lite grann bara om sjukdomen, vad den innebär?
Just det, har vi inte gjort.
Mm, jag tänkte vi ska inte glömma bort att göra det.
Nej, ME är en neurologisk sjukdom. Och ME är en förkortning på bla 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 bla. Det är ett jättelångt ord som jag aldrig kommer lära mig. Men man kan säga att det är en inflammation i hjärnan och i ryggmärgen. Vilket innebär också muskelsmärtor i kroppen. Du har ingen energiproduktion, så det spelar ingen roll hur mycket du vilar och sover. Det är inte så att du laddar ditt batteri på samma sätt som när du är frisk. Och ditt immunförsvar blir också påverkat.
Mm.
Så symptomen med ME, det kan verkligen variera mellan olika personer. Det finns mild ME. När man får diagnosen så får man reda på om man har mild, medelsvår, svår. Och så tror jag det finns en jättesvår.
Okay.
Och då får man reda på en gång. Och har man mild ME, då kanske man fungerar någorlunda och kan jobba kanske deltid. Typ 25% tror jag det var. Har man medelsvår, då är du mer egentligen hemma hela tiden. Orkar inte ta dig ut. Och har du svårt så ligger du i sängen 24-7 och kanske får hjälp med matning och så vidare. Jag har medelsvår till svår. För vissa dagar kommer jag inte utanför dörren. Och andra dagar kanske jag har 1, 2, 3 timmar som är en liten topp. Liksom. Symptomen är ju för mig en svår hjärntrötthet. Jag har så vidriga skakningar i min hjärna så att den ligger och liksom vibrerar alltid vid sänglägen. När jag ska liksom lägga mig och vila eller sova, då när det är som värst så skakar min hjärna. Det känns som att jag har Parkinson, fast det syns inte. Men skulle du lägga en hand på mig så skulle du känna att jag skakar, vibrerar. Mm. Och den är väldigt otäck liksom. Och sen är det då att du inte har någon energi överhuvudtaget. Att säga trött, det är som att förminska sjukdomen. Alltså det, du har ingen energi.
Mm.
Du producerar ingen energi. Smärtor, vidriga smärtor, leder och muskler. Och sen andningen. Svårt för andningen emellanåt. Nu har jag en ganska bra stund faktiskt. Jag kommer säkert börja flåsa snart. Men det innebär liksom att jag har svårt att andas när jag pratar. Min puls drar iväg liksom när jag står upp. Jag tror den heter POTS heter den. Det är den som när du står upp eller när du går så drar din puls iväg rejält.
Mm. Mm.
En annan del av sjukdomen som är lite avgörande för sjukdomen, PEM tror den heter, men det innebär att när du anstränger eller gör någonting som får din kropp att bli trött så blir du sämre i din sjukdom. Så att vi säger att du och jag ska sitta och prata här och sen gör jag någonting efteråt, eller det kan räcka med det här samtalet, så kan det bli att jag får feber, influensa och sen ligga däckad kanske i 3-4 dagar. Det kan också ske. Och det behöver inte vara en fysisk ansträngning att jag går ut och går långt. Men det kan räcka med att jag går ut 5 minuter och sen tänker jag flow, jag kör 5 minuter till.
Mm.
Eller att jag pratar för länge i telefon. Det kan också vara. Skulle komma in en tredje person här nu och prata med oss, då måste jag koncentrera mig vad ni säger. Och det kan också vara en ansträngning. Då skulle jag zooma ut och kanske bli dålig av det.
Mm.
Så det är jätteavgörande. Eller olika också för olika personer. Så att ibland kan ju folk bara, men kom över till oss, du kan bara ligga i soffan och ta det lugnt. Så bara, nej men det kommer inte gå, för det är resa dit, det är mycket röster, sen ska jag hem. Plus att det kommer liksom utsända någonting. Så att jag tar det väldigt lugnt nu.
Mm.
Det handlar lite grann om med ME. Så det är väldigt olika. Vissa lider extremt mycket av sjukdomen. Och andra har lite lättare symptom.
Det var en bra bild i alla fall vad det kan innebära. Nu slog jag upp vad det står för. Ska vi se här hur sjutton man uttalar det här då. Myalgisk myalgisk encefalomyelit.
Ja, och det där kommer jag typ inte lära mig.
Och nu vill jag trycka på knappen där som jag får en applåd. Men den är för långt bort. Och det är så att myalgi då, som är M-et står för, det betyder muskelsmärta, och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. Mm. Sen så står det ju också ofta /CFS som står för chronic fatigue syndrome, som betyder då kroniskt trötthetssyndrom.
Där satt den.
Ja.
Mm.
Så rent bokstavligt betyder det.
Och det har jag.
Mm.
Check. Och det är det här som var så himla svårt, för när jag hade hjärntröttheten när jag var här senast, då var jag ute på promenader och jag provade att jobba 25%, alltså jag gjorde allting som försämrade min ME. Så troligtvis hade jag ju ME redan då, och det var därför jag blev sämre, för jag försökte ju rehabba mig själv frisk, vilket gjorde mig sjukare.
Men det är väl det jag kan tänka som är lite farligt, om man vill ta det ordet, just med den här sjukdomen, att just innan man vet så blandas det ihop med utmattningssyndrom. Då ska man ju göra alla de här sakerna, och då blir det bättre av det. Till exempel då, som du var inne på i början, när jag hade utmattningssyndrom och det började krypa eller jag fick hjärtklappning och gick ut på en promenad, då blev det bättre, för då fick jag ur stresshormonen ur kroppen. Medan för dig så skulle samma sak innebära en försämring.
Gud ja. Och det kan bli en försämring genom tid. Det har jag fått lära mig nu. Jag trodde att jag tar den där baksmällan eller bakslaget i 3-4 dagar. Det är värt, för då fick jag träffa en kompis, säger vi. Ja, nu händer inte det, men jag pratar telefon, säger vi. Men nu har jag ju märkt att det i tid kan ju bli sämre. Att jag går åt fel håll. Liksom. Mm. Det som är med ME också, det kan vara att jag säger fel också, för det är också en del av symptomen, att jag inte orkar ta in information. Jag vet inte hur mycket papper jag får och allting. Jag bara, gud, jag kommer inte orka läsa det. Men ME är ju någonting som du inte blir frisk utav, och man har ju inte hittat någon medicin för ME. Men däremot så har jag läst liksom att 5% blir friska. Jag bara, yes, då är det faktiskt 5% som har blivit friska som jag satsar på. Mm. Men det är också många som går från svår till medel och medel till mild. Så självklart är mitt nästa steg att börja gå liksom mot medel och sen mot mild. Liksom. Mm. Nu gäller det bara att jag inte blir sjuk, alltså i någonting annat. För det är... Att man får ME också. Vad jag har förstått det som, 75-80% som får ME är från en virusinfektion eller en bakterieinfektion. Så att det sista jag vill ha nu är någon virus eller något annat som kan påverka att jag går åt fel håll. Att jag snarare går åt svårare än åt mildare. Så att det försöker jag ha koll på.
Men jag tänker bara på just nu med våren och sånt där. Till exempel om man då är känslig för pollen. Då kan ju det bli som en inflammation i kroppen. Påverkar det också?
Du, det här är lite kul. Som jag nämnde så blir immunförsvaret påverkat. Mm. Så nu reagerar jag mot allt. Jag mår ju hur bra som helst i vanliga fall. Nu kan det vara att jag känner av pollen. Har aldrig gjort det annars, okej. Oj, det blåser runt munnen. Jag åt en tomat. Min hals svullnar igen. Varför då? Jo, för jag åt ett äpple. Alltså, nu kan jag reagera på allt. Så att absolut, det blir en ansträngning. Så att allt det här måste jag lyfta med min läkare. För att kroppen får heller inte utsätta sig för utmaningar och stress. För det påverkar mig åt fel håll. Och så om jag skulle få en pollenallergi nu som blir värre, då måste jag äta snabb medicin som får ner det. Mm. För annars blir jag sämre i min sjukdom.
Jag förstår.
Annars kan man ju säga, men prova den här lilla tabletten och ta lite ögondroppar. Nu är så här, nu, du måste på det direkt. Mer så.
Fattar. Får du rekommendationer om till exempel antiinflammatorisk kost och liknande också då?
Ja, nu är det väldigt långa kötider. Jag har ju kommit in på Brage, vilket är jätteroligt. Så nu ska jag träffa en dietist, men det är inte först i juni. Men nu säger man så här, men prova och lek lite grann och ta bort gluten och prova liksom sockerfritt och mjölkfritt och allt vad det är. Och jag har ju alltid glufsat allt. Så för mig är det som att ta bort en hel värld. Men jag börjar lite smått nu innan jag träffar dietisten. Ta bort gluten och lite mjölk och så liksom. Prova mig fram. Jag vill också se vad det ger, och jag försöker inte gå in all in i sjukdomen heller. Sen ibland kanske är lite väl nonchalant. Så nu när jag kommer hit så har jag med min astmaspray. För jag vet, mitt flås är inget kul och idag. Men om jag skulle börja preppa med öronproppar, smärtstillande, då går jag ju omkring med en påse sjukdom. Nu ska ju inte jag vara här i 15 timmar, vilket gör att det också begränsar mig. Ja, men jag måste hem sen. Skulle jag släppa med mig lite minapotek, då går jag all in i min sjukdom och då tänker jag ju mig själv som sjuk. Nu har jag med massor med spejer för jag vill inte kvävas. Men, och så tänker jag rent generellt med sjukdomen att jag är utanför den. Det är någonting jag har, men jag är inte den. Mm. Och det, jag vill inte gå all in i det tänket. Mm. Liksom.
Nej, men där tänker jag också att du kan ha hjälp av det tänket som du har från början också. Jag tänker också på kosten. Att tänka istället att, oh men gud vad kul, det här, den här rätten ska jag prova. Gud, det var jättegott. Och så tänker du kanske inte ens på att det är antiinflammatoriskt. Bara för att det innehåller inga socker och inga mejeriprodukter till exempel. Och att glädjas av till exempel. Jag kan tänka mig, eftersom du är väldigt duktig på att klä dig i väldigt starka och härliga färger, att du också skulle kunna älska en tallrik där det var mycket starka och härliga färger.
Absolut. Till exempel. Det knorriga i det hela är ju att den här energiproduktionen då, som jag har noll utav, och den här hjärntröttheten. Jag skulle typ knappt fatta Totte badar bildbok på fyra sidor.
Bara,
där står Totte, ja, vad skulle han göra? Skulle han bada? Varför bada? Ja. Alltså, det, min hjärna är helt frånkopplad.
Men jag tänker inte att du ska behöva tänka vad du ska säga, utan du får liksom, det här kan du äta.
Ja, så. Absolut, mm. Absolut. Det jag tänker också, för jag var så här, nu vill jag lära mig. Och lära mig allting är också stort. Så här måste jag verkligen ta med familjen. Okej, vad kan jag ta bort och vad kan vi lägga till? Och vad måste alltid vara hemma?
Mm.
Jag måste ju få hjälp utifrån, för att jag orkar inte rådda det.
Mm.
Normalt sett tycker jag ju sånt där är kul. Men nu orkar jag inte ens. Liksom, jag bara, så liksom. Så här behöver man ju hjälp. Mm. Och det är också viktigt när man är sjuk att verkligen våga ta hjälp. Men framförallt också landa i sig själv. Vad är det jag behöver hjälp med? Alltså det finns så mycket att tänka på givetvis. Men som en sån sak, liksom. Vad är viktigt nu? Vad behöver jag hjälp med?
Mm. Just när det här sker, om man har familjen då, som du har, så tänker jag, det påverkar ju hela familjen. Hur har det varit för er?
Det har faktiskt funkat, säger jag nu, de är inte här och svarar på den frågan, men det som är skönt är, jag lever i en familj med äldre tonåringar heter det.
Mm.
Där vi har en väldigt nära och bra relation. De är väldigt städade, om man får säga så. Puh, de var inte lika sjövilda som jag var när jag var yngre. Vilket innebär att den oron, alltså när det kommer till min föräldraroll, den är väldigt lugn. Pratar väldigt öppet om hur jag mår och så vidare. Och här är det viktigt att berätta vad jag behöver och vad jag inte orkar med. För det som händer är att man kan få dåligt samvete att inte jag är med när min dotter tävlar eller när min son gör det här, eller det kan det vara något med skolan och allting. Men det går inte just nu, och det måste jag verkligen säga. Jag måste landa det själv och sen måste jag förklara för barnen. Liksom. Sen tror inte jag de märker så jättemycket, för att jag är sjuk, men det är sällan jag går omkring och pratar om det hela tiden hemma. Jag går liksom inte runt som att jag vore helt borta och drogad. De ser mig i sängen, ja, de ser mig i soffan. Men jag blir ändå glad, jag skiner upp när jag ser dem och jag vill vara med. Och jag är fortfarande intresserad av vad som händer i deras liv. Så de mår väldigt bra i det också. Och här gäller att alla hjälper till, så det är verkligen schema. Vem lagar mat på måndag, vem lagar mat på tisdag, vem går ut med hunden, vem gör det här? Så att det är planerat. För det sista jag orkar med nu, det är ju tjat och tjafs.
Mm.
Och det är ju relationen med den man lever nära också.
Mm.
Det här som vi tidigare haft kanske utmaningen med, ska vi sätta paus på det eller vad gör vi? För just nu orkar inte jag dra det, eller du drar det, eller vi drar det.
Mm.
Så att det är allting i en familj som är viktigt att ta upp.
Mm.
Men framförallt att delegera. Det är jätteviktigt. Jag frågade min son faktiskt för bara några veckor sedan, liksom, hur mår du i det här nu? När jag har, så här, för nu har jag ju varit så i 2 år. Men då var det så skönt. Han bara, nej, men det är klart det är tråkigt. Men det är också skönt, för du är hemma när vi äter frukost. Och du är hemma när jag kommer hem från skolan. Och du är där. Innan var ju jag, fladdrade jag. Det är jobb och det är träning och det är ditten och det är möte. Det kanske var någon event med jobb. Alltså,
mm.
Nu är jag ju hemma med dem. Så det var lite mysigt att höra. Jag bara, gud vad skönt. Liksom så. Var det svar på din fråga?
Mm. Hur upplever du just i liksom relation med partner och sådär? Känner du någonsin så här, eller pratar ni tydligt så här om att jag orkar inte göra det här för att jag skulle vilja göra det här med dig och sådana saker?
Mm, absolut. Det jag har märkt nu, typ 1 år senare, är att jag måste börja med att checka in med mig själv. Hur mår jag och vad behöver jag?
Mm.
För att kunna uttrycka det, så att man inte gör det, men jag har ju sagt det en gång för ett halvår sedan, utan så här, för det förändras också.
Mm.
Jag och min sambo, han och jag är extremt olika som personer. Vi har helt olika, vi kommunicerar på helt olika sätt. Vi har helt olika kärleksspråk. Vi har helt olika liksom behov rent generellt. Och det måste ju vi prata om, alltså egentligen hela tiden till och från, för att så att det inte blir någon missförstånd eller knorr liksom så. Och mina behov och liksom vad jag behöver, de förändras ju också hela tiden. Ena veckan kan jag bara, men jag frågar ingenting, ställer inga frågor, låt mig bara vara. Och andra veckan bara, men gud, det känns inte som du har glömt bort mig. Du ser inte ens mig. Han bara, men jag skulle låta dig vara. Ja, men det var då. Nu behöver jag dig nära. Nu behöver jag dig jättenära. Klappa bara på mig, var bara här. Surva mig. Han bara, okej, så. Och sen så har jag sagt till honom lite så här skämt för också. Jag bara, men vilken tur att du ändå har en glad sjuk tjej. För att det handlar ju om att hela familjen kan ju bli påverkad annars. Så det är jätteviktigt att faktiskt känna att alla blir drabbade. Men, säger jag här, det är ju också en sak, relationer när man är sjuk. Det är jätteviktigt, så här, vilka är mina närmaste relationer? Är de bra för mig? Även familj, syskon, partner och vad det nu kan vara. Även om det är min mamma eller min bror, är de bra för mig där jag befinner mig nu? Det är jätteviktigt att kunna gränssätta och faktiskt ta avstånd. Och även i relation. Det är ju ibland grejer som jag och min sambo säger, det här, vi kan inte hålla på och gegga det här, för jag orkar inte. Ibland orkar man ju inte ens prata om sina egna behov för att man är så trött. Så den är superviktig. Och det är därför jag brinner så mycket för självledarskap och sin självkärlek, för att vårda den också när du är frisk. För när du är sjuk så kanske du inte orkar överhuvudtaget. Så därför jag kommer verkligen så här, ta hand om dig själv, öva på liksom självledarskap. Alltså den är superviktig, den mentala styrketräningen. För vi kommer bli drabbade på ett eller annat sätt. Och vad gör du då? Orkar du?
Ja, men just det har ju visat sig också rent forskningsmässigt att det gör skillnad hur ditt mentala tillstånd är i sjukdomen och längs med tiden. Sen förstår ju jag att det är ändå fortfarande individer som blir sjuka och vi alla har olika förutsättningar, olika start och olika bakgrund. Men jag tror ändå att om man kan hitta förebilder som dig till exempel och tänka att så här, ja, men jag vill i alla fall nå dit Angelica är i hennes mindset. Att man ändå kanske kan ha det som ett mål även om man inte känner att man har orken att komma hela vägen just idag. Men lite varje dag, följa dina fokus. Jag tror ändå att det smittar av sig. Man kanske bara härmat lite i början. Men sen en dag så sitter du där. Det är som med all övning, anser jag, med personlig utveckling också. Att vi är alla nybörjare från början, men vi övar och övar och sen en dag så står vi där och märker att oj, nu kom det här automatiskt.
Exakt. Och tack för att du nämner det och tycker det. Och för mig också, det är därför jag menar på att det är så viktigt. Även om du är jättesjuk eller vad det nu kan vara, så är det ju det enda vi vet, det är ju här och nu. Och vad gör jag utav den känslan? Hur tar jag hand om mig själv? Hur tänker jag om mig själv? Den är viktig och det är ju svinjobbigt i många fall i olika situationer i livet. Och vara i känslan, absolut. Men kanske inte stanna för länge. Det är väl det som är tufft. Men absolut. Och jag tror att det är det jag menar. När man är som sämst och så kanske man träffar någon hurtig, positiv människa, så kanske man inte heller inte är mottaglig. Men då försöker jag också säga, men ta det bara i ditt tempo. Hitta någonting. Om typ veckans fokus varje måndag, om man skulle vilja haka på det. Det är små, små en frågeställning som du ska öva på kanske under en vecka. Eller en tanke eller en känsla. Jag kan säga så här, för ett år sedan när du och jag var ute och gick där, så skulle jag genomföra en operation sen. Jag tror det var någon månad senare.
Om det ens var det.
Ja, det var bara några veckor. Ja, precis. Och för mig var det en operation som jag behövde göra. Där det blev kaos. Det blev ju komplikationer. Deluxe, det var liksom från operation på ett sjukhus, ambulans till nästa sjukhus, operation nummer 2. Ja, nej, det var inte bra. Men även där så hade jag veckans fokus i huvudet. Och den veckan hade jag så här, att jag skulle vara anledning till att någon annan ler. Hade jag den veckan. Och jag skulle opereras på en onsdag. Så där hade jag nötat den lite så här måndag, tisdag lite grann. Så här, men även om det är så att jag träffar en granne eller om jag så. Så att när jag, allt det här händer. Jag slocknar, vaknar. Det blev kritiskt. Och så kunde jag dra någon liten, så här, liten line. något litet så här skämt. Alltså, jättelöjliga grejer. För den var så inpräntad i mig. Men det fick jag också, att jag fick ett leende tillbaka och det fick mig att le, slocknade, vaknade till. Men då liksom var det också så himla tydligt, shit, här höll jag på faktiskt stryka med. Mm. Och även där så var jag lite, jag menar inte att man ska vara latch och live eller någon clownlåda på liksom, men det bara fanns.
Mm.
Och då var det ännu mer tydligt för mig, så här, wow.
Mm.
För det blev ju lite ljuspunkt för mig också i den resan.
Ja, men det kan jag verkligen förstå. Och jag tänker också att oavsett var man är i livet, vad det är som bjuder på motgång, så tänker jag att just det här att tvinga sakta ner och lära känna sig själv och sina behov, det är någonting man har nytta av resten av livet. När jag vet vad jag behöver, då kanske jag, visst, jag kanske inte orkar göra det idag. Jag kan bara referera till det närmaste. Jag kan inte ens, jag kan aldrig liksom jämföra mig med det eller helt förstå. Men när jag har varit i en mörk period senaste halvåret, jag kan säga att bara de här samtalen som jag har haft med poddgäster har gett mig så mycket energi. För det är ju ett av mina grundbehov, är att få bidra och samhörighet. Och då möter jag dem och så får jag den här lilla kicken som ändå hjälper mig att ta mig ovan ytan hela tiden. Och innan jag ens visste att det gav mig så mycket, så hade jag ju aldrig tagit till sådana verktyg.
Mm, ser.
Så att jag tror att det handlar om, oavsett vad det är man jobbar med, om det är så att man är kroniskt sjuk eller man eller sjuk över någonting, så behöver inte vara kroniskt, men eller om det är någonting som har hänt som inte bara går över på ett kick. Ja, men då måste vi hitta de här sakerna som ger oss lite energi här och där och våra ljuspunkter för att också orka framåt.
Mm.
Och har man då hittat sina saker, så blir det också ett mönster som skiftar hela ens perspektiv så småningom.
Mm.
Och då blir det ju lättare, och nästa gång det händer någonting igen, så upplever man inte att det är lika jobbigt för att du har dina verktyg.
Mm.
Du kan ta till dem tidigare och tidigare.
Det är precis det. Det är så himla viktigt att liksom vara nyfiken och välkomna den här verktygslådan. Och bara, vad är det hon säger eller vad han säger? Eller, det är det som är så himla bra nu med liksom sociala medier faktiskt också. Att man säger, gud, det där inspirerar mig, den sparar jag och så vidare. För att när du väl är i ett mörker, då kanske du inte har samma energi att skapa någonting. Men om du har liksom blivit inspirerad, då kan du börja gräva den där verktygslådan. Gud, men vad var det Helena sa där? Eller vem var hon hade som gäst där? Mm. Och så kan man plocka upp det. Och det är precis det jag menar med att du äger dina känslor och din situation. Och skapar ljuset, skapar glädjen. För ibland så tänker man så här, men jag gör ju ingenting. Och särskilt vi säger, om vi tar min situation. Från att vara en så här energisk tjej som jobbar som coach, jobbar som ledare, jag tränar på gymmet som är min största passion, resa, till att bara ligga i sängen och soffan. Där hemma händer det inte så mycket när inte familjen är hemma och så vidare. Då får jag ju skapa det. Och på vilket sätt skapar jag glädje när jag kanske är riktigt jäkla dålig? Då kan det ju vara så här, men jag är lite piggare, jag slänger iväg ett sms till den här personen som jag vet svarar roligt tillbaka. Det får mig att le. Kaching, då har jag skapat det.
Mm.
Vad mer kan jag skapa? Orkar jag lyssna på musik idag? Men den där låten, den är fösig. Jag orkar faktiskt det. Jag drar på den. Tjoff, ching. Mm. Det behöver inte vara stora grejer. Men se liksom möjligheten att skapa det.
Mm.
Så att den är väldigt viktig. Så att man inte bara sitter och väntar på den. För då kan man lätt hamna här och liksom, det händer ingenting. Alla är tråkiga, alla är det och de är det. Vilka är alla?
Mm.
Vad är ditt ansvar i det hela liksom?
Ja, för jag tror också att det är jätteviktigt att skilja på negativa tankespiraler och faktiskt bara sitta med en, ja, man ska ju inte egentligen skilja på känslor för alla är lika bra eller dåliga, men jag tänker att det är skillnad på att sitta och känna sorg över att just nu är det inte så bra som jag hade velat, eller nu blev det så här och jag hade önskat det helt annorlunda.
Mm.
Att bara få sitta där och tillåta sig vara ledsen och känna sorg är inte samma sak som att fastna i det eller fastna i konstanta negativa tankespiraler. Så att man också kan skilja på det och inte tror att vi menar att du får aldrig känna dig nere eller ledsen, arg, frustrerad. Det är inte det vi säger, utan det är jätteviktigt att få tillåta det också. Men med det sagt, kunna ta dig ur, och där har du dina verktyg som, okej, nu känner jag mig nere och känner mig lite vilsen hur jag ska ta mig upp. Okej, men då har jag ju de här sakerna som jag lärde mig förut, eller det här hörde jag till exempel kanske att Angelica sa i podden att det här hjälpte henne. Om jag sätter på mig en färgglad tröja eller jag lägger lite tid på att faktiskt sminka mig fast jag inte ens ska gå utanför dörren. Sådana saker, om det är någonting som du känner får dig att känna dig bra för stunden. Man kanske känner sig bara lite mer pigg fast du inte är det egentligen, men du ser lite piggare ut för att du gör så. Eller du ser lite friskare ut om du har en sjukdom som gör att du ser annorlunda ut än vad du känner dig som innerst inne.
Gud, det är jättebra att du säger det, för att alla känslor är bra känslor. Precis som du säger, så länge, i mitt fall så vill jag kanske sorg, och om jag blir frustrerad eller arg, det är okej. Okay. Smäll av, eller vad det kan vara. Men sen är det punkt där. Alltså det räcker, jag behöver inte vara i den. Men det är också svårt att säga. Eller, jag är ju en person som sällan är orolig av mig. Under hela den här resan, även också fram och tillbaka, så är jag väldigt sällan orolig. Jag har inte googlat någonting eller letat någonting. Eller, det är inget fel att vara det. Men det har ju hjälpt mig en aning också, givetvis, att det är lättare för mig att och, inte vara det. Eller lätt bli påverkad och så vidare. Men det är också en träning. Den har ju inte kommit av sig själv. Så att det handlar inte bara om du är en jättepositiv person. Nej, men jag har en positiv attityd. Men jag kan ju också brinna av. Skulle jag slå i knät i det här bordet, jädrans vad du skulle höra liksom hur jag flippade kanske i 3-4 minuter. Och sen är det så här, ja, typ så. Men grundinställningen och attityden är positiv. Sen är alla andra känslor välkomna, men jag behöver inte stanna där. Så är det ju liksom. Men... ja, men det är bra att du lyfter det, det är viktigt. Framförallt. Men framförallt att känna att man kan, att alla har makten och möjlighet att skapa det själv. Mm. Men du kanske behöver hjälp. Mm. Det handlar om.
Ja, men det är ju lite som en lagsport också, att må bra på sätt och vis. Jag kan bara säga utifrån när jag fick höra vad du hade fått för diagnos, jag som vän. Jag är ju sån här som, jag kan inte presenteras för ett så kallat problem utan att vill jag hitta en lösning. Så att jag satt ju och googlade sönder vad det var för någonting. För jag ville ju liksom, ja, men nu ska jag försöka hitta en lösning. Sen så fick jag också ta tag i min egen hand och sätta mig ner och bara, men vänta nu. Vad kan jag faktiskt göra? Vad kan jag inte göra? Och vad är egentligen bäst för Angelica? Vad behöver hon? För det där handlade ju bara om mig och min oro som väcktes. Och det tror jag också är viktigt om du är anhörig eller vän till någon som har fått en sjukdom, i det här fallet då kanske ME. Att man också tar hand om sina egna känslor och inte behöver alltid heller berätta för den personen hur du mår. För den personen har fullt upp med sitt eget. Så att man också tar ansvar för sina egna känslor. Sen tyckte jag att det var betryggande för mig att läsa på om vad det innebar och också ha kontakt med andra som har samma sjukdom som har blivit bättre, för det ger mig hopp. Och då kunde jag på något sätt landa lite i där jag också ofta landar nu för tiden, i den här grundtryggheten, den här tilliten till att allting är precis som det ska, det finns en mening med det här, det kommer bli bra, det kommer finnas en dag längre fram när Angelica är bättre, för att hon har tillåtit sig att vara där hon är. Och det är ingenting som jag kan göra någonting av. Jag måste bara lita på att det är så det ska bli. Och idag känner jag mig, när jag också har landat i det här, väldigt trygg i att det här kommer bli bra. Men så som det är idag måste det få vara.
Mm. Och det är fint att du säger det, för att du precis som du sa, liksom, är det någonting jag kan göra, se till om du behöver hjälp eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det, bara det betyder någonting, tack. Jag vet att du bryr dig och du är varm och så vidare. Liksom. Och det är precis det handlar om. Som mina närmaste, jag tror, mina närmaste vänner, eller så, ja, de som känner mig, är lite så här, men gud vad skönt att se ändå att du mår bra mentalt. Att du verkar ändå kunna hantera det bra. Sen är ju många som säger, liksom, det är ju klart det är en jävla skitsjukdom och liksom, gud, bla 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 bla. Men det är också viktigt, så här, ordets betydelse har jag verkligen liksom reagerat jättemycket på. Vad man säger om situationen, om sitt mående, om sjukdomen och så vidare. Det kan ju påverka jättemycket. Så jag säger sällan, jag kan ju säga det nu, det är en skitsjukdom. Den är vidrig, den är, nej, det är klart man inte önskar att någon har det. Mm. Men jag säger inte de orden om den där sjukdomen. För då ger jag den en större, liksom, då tar den en större plats. Mm. Utan det är en sjukdom. Sen är det andra som är väldigt duktiga på att säga att det är en skitsjukdom och tråkigt för dig att du har drabbats av det här och så vidare. Det kan ju landa fel, men nu tar jag det rätt. Liksom. Jag förstår, det är liksom väl, välmående, ja. Som man säger det. Liksom. Men jag använder sällan de orden för att det är så här, jag har min plan, jag ska bli bra, det kan ta tid. Liksom. Men min syster sa till mig häromdagen, hon sa, jag vet inte hur, du får säga till mig hur du vill att jag ska kontakta dig och vad du behöver. Mm. För ibland vet inte jag om jag ringer för mycket, ringer för lite. Bara, fortsätt vara bara som du är. Jag säger om det är något annat som skaver. Liksom.
Mm.
Då backar jag eller säger ifrån. Liksom.
Mm.
Så jag har varit väldigt tydlig med vilka jag har nära nu och vilka jag tar avstånd från. Min pappa exempelvis, han är... riktig så här frisk fläkt som är positiv, glad, alltså han är livet, liksom, han fladdrar och donar, men han tycker också jobbigt med jobbiga känslor, han vill inte veta, han vill inte riktigt prata om det, så nu har jag och min pappa kommit ifrån varandra lite grann, för att mitt vanliga jag, glada, roliga, liksom så här, då kan jag hänga med han där, men jag behöver också någon som förstår mig, som vill förstå mig, och han vill inte förstå sjukdomen riktigt på grund av rädslor.
Mm.
Och då får jag förstå det, men det är också ett tecken på att då är inte jag här på samma sätt, jag ringer inte dig på samma sätt, jag hör inte av mig, jag har backat jättemycket, och min syster har blivit lite medlare, så här, men det är därför, han bara okej, jag förstår, så han förstår också, men tydligt tecken, visst du min pappa, du vill inte läsa på, du vill inte förstå på grund av rädslor, då backar jag här lite grann. Mm. Sen kan han ha en rolig fläkt som kommer hem till mig ibland och så här latino, och sen så drar han iväg i då liksom. Men då får jag ta avstånd från det. För att nu kan inte han vara på det sätt som jag behöver.
Mm.
Jag ringer honom när jag behöver bli gladare. Liksom.
Mm.
Så.
Ja, men det tror jag många kan ta till sig. Eller behöver ta till sig.
Mm.
Just det här att det är så viktigt. Oavsett vad det är för någonting. Vilken situation man är i. Det här med gränssättning.
Mm.
Alltså, du måste få göra först och främst vad som är bäst för dig. Och för mig så också som... Så för detta medberoende så har det varit också någonting som har varit väldigt viktigt för mig med människor runt omkring mig. Men om vi bara ska prata med dig och mig så har jag också så här landat i också den här tryggheten att jag hoppas att du vet att jag finns här, men jag litar på att du tar kontakt om du behöver någonting, att inte jag ska liksom behöva vara där hela tiden, för då tror jag att jag gör mer skada än nytta. Samtidigt så ser inte jag dig som sjuka Angelica. Du är fortfarande Angelica för mig.
Mm.
Men just nu behöver du vila mycket. Och jag behöver också vila mycket för att jag går igenom saker i livet och jag är högkänslig. Så för mig är det liksom inget konstigt med att jag tycker bara så här, att hon tar ansvar över den situationen hon är just nu. Sen kan vi sitta och prata om allt med som favoritfärger som dagen. Alltså det behöver inte hela tiden vara att man har så här jätteseriösa konversationer eller hörs jättelänge eller ens pratar i telefon. Utan det kan bara vara en liten snabb, glad konversation här och där.
En glad smiley.
Ja.
Mm, absolut. Och jag har sagt till mina, liksom, mina vänner också att... för ibland så är det vissa... De träffas ju liksom ofta. Eller man går ut på en AV, man går ut på middag. Någon fyller år och jag är inte med. Mm. Och så har man nämnt eller vissa hört av sig, liksom, bara, jag känner sorg. Alltså jag är ledsen för du är inte där. Och det gör mig ledsen, vilket jag blir så här berörd av. Men då brukar jag säga så här, men låtsas bara som att jag är den här kompisen som har flyttat till Australien. Mm. Nu har jag flyttat till Australien, vi har inte samma tidsrytm. När du är vaken sover jag och tvärtom. Jag kanske kommer på något bröllop eller någon födelsedag längre fram. Men just nu bor jag i Australien. Och då har vi skattat om det, bara, men gud vad kul. Vi har det tänket. Mm. Det kanske, för så är det ju, vissa flyttar, men vi har fortfarande en bra relation fast vi kanske inte alltid hörs. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag är tjejen som bor i Australien nu, i min mentala australienska värld. Mm. Men faktiskt, det har hjälpt. För just nu är det så. Liksom. Mm. Och det räcker med en smile, en rolig gif. Och jag sitter sällan och malar om min sjukdom. Utan när jag hör av mig, då är jag mitt omogna Latcholajbanangelika. För det är det jag behöver då. Mm. Liksom så. Jag är ju som person väldigt... det är också varit räddningen i det här, då, måste jag säga. Jag är extremt lättroad och väldigt lätteskatt och väldigt sjuk humor. Och en distans till mig själv. Vilket har hjälpt mig jättemycket. Jag låter så här knäppt, men du spenderar ju tiden med dig själv 24/7. Jag har haft superkul. Vi har varit med om alla möjliga knasiga situationer på sjukhus, läkarbesök eller vad det nu kan vara. Där jag bara, men gud, klant Maja. Jag har distans till det mesta. Så att när det mesta grejer är hemska, läska allting, så kunde jag se med en annan syn. Mm. Vilket jag tackar Kalle Anka för. Ja. Nej, jag är uppvuxen med Kalle Anka och sjuk fantasi. Nej, men alltså, så att det har verkligen varit räddningen. Alltså, mm. att man är hur man är som person också, givetvis.
Mm.
Och där är humorn. Humorn AO.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men det har du verkligen kvar. Och sen tänker jag också på ibland när jag skickar låtar till dig. För både du och jag gillar samma typ av musik. Och då brukar jag tänka så här, ja, men jag skulle ju aldrig orka gå iväg och på klubb och stå och dansa på en scen nu som jag gjorde när jag var 20. Men i min fantasi så kan du och jag stå där på scen. När jag bara liksom, så blundar jag och så lyssnar jag på den här låten och så står vi där och dansar i min fantasi. Och så får jag en liten energikick liksom. Det räcker.
Ja, det är så mycket. Jag bara, jag är där, jag röjer, vi syns. Jag brukar skämta med flera stycken faktiskt på Instagram också. Där vi åker runt på våra mentala resor runt världen. Så bara, men du, vi syns i Kuba klockan 19 ikväll. Där. Jep, jag drar fram linkarna och jag, om du vet vad det kan vara.
Mm, mm.
Alltså lek, alltså så. Det gör jättemycket när man är i den här situationen. Och det är jättekul när du skickar de här låtarna. Asia Techno-klubblåtarna.
Ja. Ja, men faktiskt, det ger mig mycket också. Men jag tänker bara liksom, framåt, kan man, hur funkar det med just behandling och sånt? Eftersom de säger att det inte riktigt finns någon typ av behandling. Hur jobbar just Brage i kliniken?
Det man gör nu, det är typ ett halvår mellan läkarträffarna. Nu träffar jag fysioterapeuter och sjuksköterskor och så vidare. Nu ska jag träffa läkaren nästa vecka faktiskt. Så nu har jag landat i min diagnos, provat alla mina mediciner för mina symptom och se hur jag mår. Jag upplever mig själv inte bättre, tyvärr. Jo, yrschen, den värsta yrschen, den är borta. Vilket jag, den är superskön liksom, att det är borta. Så det måste jag verkligen fokusera på, att den har faktiskt försvunnit. Men annars är det lika. Så att nu ska vi kolla medicineringar och så vidare. Men framförallt så är det den här att jag ska få upp min energiproduktion. Det är den som är viktigt. Mitt batteri. Så att inte jag hela liksom tömmer den snabbt. För det går ganska fort. Det är ett steg. Och sen är det massa insatser givetvis som jag ska prova på nästa vecka som vi ska prata om. Olika medicineringar som kan förhoppningsvis hjälpa. Jag har sagt till mig själv lite grann att nu ger ett år här på den här kliniken och lyssna på dem och allting. För det finns så många som rekommenderar saker på sidan av. Jag kan inte ta in det just nu. Jag har skrivit ner allting på en lista. Och sen om jag märker att det här funkar inte. Jag måste göra någonting själv. Då kommer jag gå igenom alla rekommendationer och sånt. Liksom. Jag har tagit min mamma till hjälp. Hon får vara med i sina forum och sånt. För jag kan inte ta in det. Men jag är jättetacksam att jag är inskriven här nu. Och får den här hjälpen och hoppas på liksom, att det kan vända. Att jag sitter här nu och pratar med dig. Det är ju verkligen planering. Hela veckan har jag tagit det jättelugnt. Och idag så märkte jag liksom att okej, andningen är på plats. Skjuts hit, ta det lugnt. Nu börjar jag faktiskt må illa. För nu märker jag att nu har jag pratat. Liksom. Mm. Normalt så brukar jag bara lyssna. Nu börjar jag märka att nu börjar jag må illa. Nu börjar liksom mina skakningar komma. Och det är ganska häftigt hur kroppen också visar ganska fort att nu är det dags för dig att liksom bryta. Mm. Gud, jag måste berätta en grej för jag gör det.
Absolut.
Apropå mentala och fantasi. Under min utbildning så var min coachutbildning, så min lärare där inspirerade mig med en tanke som jag har tagit över och gjort min twist på. Utan jag har två personer som jobbar för mig som heter Hel och Ren. De jobbar i min kropp. Och jag, för mig så såg de ut som Super Mario Bros. Och de har liksom i deras färger, deras kläder och så. Och de jobbar från sina vattenskotrar. Liksom så. Och de jobbar i min kropp. Och när när jag känner att jag börjar må illa, då pratar jag lite grann snabbt med Hel och Ren och bara, men du, kan ni fixa det här då? De bara, drar de igång sina vattenskotrar så ska de liksom reparera det åt mig. Då lägger jag över till lite grann till dem. Alltså jag leker med den känslan. Och ibland är det ganska kul, för ibland får jag för mig att det hjälper. Kan ni gå till och fixa mitt huvud nu? För nu har jag riktigt jäkla ont. De bara, jag kapten, igen, ställer undan kaffekoppen. Så hoppar de på sina skotrar och fixar min hjärna. Liksom. Och jag brukar leka med den. Sen har jag en lirare som heter Sabotören. Den här sabotören, han går in och sabbar grejer. Så nu när jag sitter här och har trevligt med dig och allting, så tänker jag, fasiken, nu kommer sabotören. Nu börjar han tycka att jag håller på för mycket. Så nu börjar han trigga mig på att jag ska typ spy snart eller någonting.
Mm.
Fan, sabotören, nu kommer han liksom förstör. Och då vill jag skicka Hel och Ren till liksom, ta bort sabotören, försvinn. Men nu har jag förstått att den här sabotören, han är ju min bästa vän. Han försöker ju lära mig. Så de här tre är ju team som jobbar för mig. Så min första tanke var nu när du och jag sitter här. För då börjar jag skena iväg. Bara, fan, nu börjar jag må illa. Men just det är min vän sabotören som börjar tala om för mig att nu måste du lägga ner. Mm. Och vet du det, Hel och Ren, de samarbetar inte med dig nu. För de tycker liksom att du har gått över gränsen. Apropå fantasier och förhållningssätt. Men det är ett himla kul förhållningssätt som jag jobbar med. Alltså sabotören blir min vän, han försöker lära mig. Hel och Ren kan jag förlita mig på, de hjälper mig i det här liksom. Mm. Så där om jag går hem nu och mår riktigt illa, då har jag ju Hel och Ren där som hjälper mig.
Mm.
Så jag vill bara lyfta den grejen, för det är ett kul sätt. Även när jag lägger på sjukhus och allting, så bara, men gud, vad är Hel och Ren? Ja, men de är på fikapaus, kom tillbaka nu. Mm. Så den vill jag bara dela, den är rolig tycker jag själv.
Ja, men det tar jag med mig och det hoppas att alla andra tar med sig också. Och allt positivt, härligt som du ändå har orkat ge idag och hela tiden ger och alltid har gett. Jag kommer som vanligt länka till Angelicas Instagram i beskrivningen av det här avsnittet. Så kika där, gå in där, inspireras och skicka tillbaka massa härlig energi som du också har fått av Angelica. Och jag vill verkligen, verkligen tacka dig för att du har tagit dig tiden att komma tillbaka och berätta om den här sjukdomen så att vi kan hjälpa fler och förstå. Och kanske de som går och känner trötthet som de inte förstår varför och känner sig sämre kan börja samma resa som du är på.
Tack så jättemycket. Och exakt så, det är därför jag tar mig tiden att komma hit också. Eller liksom prioritera det. Det är jätteviktigt för mig att lyfta det. Så tack.
Och tack som vanligt till alla som lyssnar och delar och fortsatt göra det och fortsatt också att skicka DM med förslag vad ni vill att vi ska prata om, jag och mina gäster. Tills vi hörs igen, ta hand om dig.